Vad krävs för att politiker ska ta till handling i frågor som folket har försökt uppmärksamma hur länge som helst? Unga människor har dödats i skjutningar i några år nu, men krävs det mord på en känd artist för att saker ska sättas i rullning på riktigt? Eller är det så att politikerna gör så gott de kan med verktygen vi har gett dem? Oavsett så känner många att det går för långsamt, att saker måste förändras snabbare. Men kan det finnas något bra med den här trögheten i systemet? Och Stefan Löfven är inne på sin sista vecka på jobbet. Vad ska han göra nu? Ja, förutom att fucka ur med ABBA i London då. Du lyssnar på Aftonbladets politikpodd. En runda till med My Råvedder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. Välkomna tillbaka, Lena och mig.
Tack så mycket.
Det är deppiga jävla tider vi lever i. För en vecka sedan så sköts artisten Einár till döds. En i raden av alla dessa unga människor som mördas i gängstrider. Och människor har bönat och bett om lösningar på det här hur länge som helst. Men nu då, i och med att Einár var en av Sveriges största artister, så lyser strålkastaren starkare än någonsin mot ämnet gängvåld.
Det är tragiskt. Ett ungt liv som släcks, och jag förstår också, har förstått att han har betytt mycket för många unga människor.
Det framstår som ännu en ren avrättning. Regeringen säger att de skärper straffen mot den grova kriminaliteten. I verkligheten gör de nästan ingenting.
Det som polisen säger, och det tycker jag debatten börjar mogna lite grann, att det kommer inte bara räcka med att låsa in gängkriminella. Vi måste också bryta nyrekryteringen till gängen.
Det är en synnerligen allvarlig situation vi har i Sverige. Trots att polis och rättsväsendet har varit mer offensiva än någonsin tidigare.
Vad tänker ni när ni hör det här?
Ja, men jag tänker lite som du, att det är väldigt deppigt, därför att det är en sån himla stor grej att bli kvitta på något sätt, eller åtminstone minimera det. Att det kräver stora och långa insatser från samhället.
Känns det hopplöst?
Nej, det är klart det går, men jag blev faktiskt lite tagen när rikspolischefen tidigare i veckan blev intervjuad i P1 morgon, och han lät liksom närmast desperat, eller möjligtvis undertryckt rasande. Det var i alla fall, jag uppfattade i alla fall som ett nödrop, och det han sa var ju att vi polisen klarar inte det här själva, utan och han efterlyste också att det borde ha suttit några andra där i studion från sociala myndigheter eller kommunerna och den politiska sfären, för att svara på frågan hur gör vi för att hindra nyrekryteringen. För polisen kan ju inte göra så mycket åt det, de kan ju bara ge sig på dem som redan är misstänkta för kriminell verksamhet.
Så han efterlyser någon slags mer preventivt arbete?
Absolut.
Ja. Men vi har ju pratat om partiernas lösningar på det här tidigare här i programmet, och ni har berättat att de tycker rätt lika om vad som behöver göras. Men så här, jag upplever att det finns som ett slags helveteskap mellan gemene man på ena sidan, särskilt de som bor i de mest utsatta områdena, som undrar varför politikerna inte gör något. Och på andra sidan det här gapet så står politiker, tjänstemän, utredare, fan och hans moster, som liksom försöker göra så gott de kan med verktygen de har. Och jag behöver er hjälp för att bygga någon slags hängbro över det här gapet mellan Ronja och Birk. Så jag tänkte att vi ska titta lite på andra händelser i samhället som faktiskt har fått politiska konsekvenser. Alltså, hur gick det till? För då tänker jag att man kanske kan få en förståelse för vad som kommer hända nu, eller vad som händer nu. Är det okej?
Okay? Absolut. Kör.
Så jag tänkte att vi börjar med att gå tillbaka 4 år i tiden.
Smäller och ser att en lastbil som kör in i hörnet på Åhléns City, och det blir kaos.
Sverige har blivit attackerat. Allt tyder på att det här är ett terrordåd.
Det som händer nu är ju att arbetet fortsätter. Nu måste man reda upp det här ordentligt naturligtvis, och fundera i efterhand, finns det ytterligare saker vi ska göra?
Den 7 april 2017 så stal Rakhmat Akilov en lastbil och körde rakt igenom folkmassan på Drottninggatan i Stockholm och dödade 5 personer och skadade många fler. Kan man se några tydliga politiska beslut som togs som en konsekvens av att det här hände, Lena?
Terrorlagstiftningen har ju skärpts vart efter. Det började ju redan ett annat terrorråd på Drottninggatan ett par år tidigare. Mm. Eller 7 år tidigare för att vara exakt. Så att det kan man ju säga att det fick direkta konsekvenser.
Det här var ju, det fanns ju väldigt mycket, precis som Lena säger, terrorlagstiftning som låg redan, som liksom utreddes när det här hände på Drottninggatan. Och den här liksom, i april 2017, då hade vi redan sett flera stycken sådana här dåd med någon person som hade tagit liksom en lastbil, kört in i en folkmassa. Det hade börjat redan under 2016, så det var ju inte en okänd händelse.
I andra länder menar du?
Precis, i andra länder. Och jag var ju vid Drottninggatan när det här hände och det var så himla tydligt. Alla visste direkt vad som hade hänt. Jag var liksom var på väg ut på Drottninggatan och det kom en väg av människor mot mig och alla förstod direkt liksom vad som hade hänt. Det fanns ju liksom en rörelse i samhället där det här var någonting som kunde hända. Mm. Och det låg ju flera utredningar och man hade skärpt terrorlagstiftningen vid flera tillfällen. Det som tillkom efter Drottninggatan, det var ju det här med samröre. Alltså att man hjälper en terrororganisation på olika sätt. Det var det som utreddes och som blev, som man gjorde liksom till ett brott efter Drottninggatan.
Men om vi tar en liten SO-lektion då, om du kan gå igenom liksom, hur går det till? Alltså, det här borde man ju kunna om man har gått högstadiet. Men jag har glömt väldigt mycket av detta. Hur går det till när man vill skapa en ny lag efter en sån här händelse exempelvis?
Sånt här är det bästa jag vet.
Okay.
Nej, men ledet är ju så här. Man tillsätter en utredning. Den presenteras till regeringen. Det blir en remissrunda som människor får tycka till. Instanser som då är drabbade, men de som kan ha någonting att säga om en lagstiftning. När man får in det här så skriver man en lagrådsremiss, alltså typ så här, vi tänker att lagen ska se ut så här. Lagrådet tittar på den och tycker till. Sen så bryr sig en regering då om vad lagrådet säger, eller så bryr de sig inte om vad lagrådet säger. Ofta gör de någon liten justering så där. Och sen lägger man en proposition till riksdagen, alltså man lägger fram det här förslaget till riksdagen. Och så röstar riksdagen om den här lagen. För i Sverige är det ju riksdagen som stiftar lagar, det är inte regeringen som gör det, utan regeringen kan bara föreslå för riksdagen olika lagar som ska stiftas.
Mm. Okej. Okay. Jag tänkte att vi ska titta på en annan händelse från i våras, eller snarare 5 händelser.
5 kvinnor har ju dödats bara under de 3 senaste veckorna, alla av män som de varit bekanta med.
Den 16 juni i år så presenterade jag, Morgan Johansson och Mikael Damberg ett åtgärdspaket mot mäns våld mot kvinnor bestående av 40 punkter.
På mindre än 3 veckor så mördades 5 kvinnor av män som de var bekanta med. Och även här har vi en fråga som har lyfts, precis som gängvåldet. Mäns våld mot kvinnor. Och så hände det här. Och plötsligt så var det eld i baken, eller? Vad var det egentligen som hände efter de här 5 morden?
Ja, det var ju, alltså det, politiskt var det ju det här 40-punktsprogrammet och jag måste erkänna att jag inte ägnat det särskilt stor uppmärksamhet med tanke på att jag tror att det inte innehåller särskilt mycket, så alltså så bryr jag mig inte ens om att ta reda på vad som stod. Men det som,
vad menar du då att du inte tror att det innehåller
alltså
så mycket?
Sådana där program som vispas ihop i olika antal punkter, de brukar ju bara vara snömos.
Alltså, men Lena har helt rätt, för jag har ändå tittat på det och analysen är korrekt.
Snömos. Men vad är det? Vad är det?
Men det var en grej skulle jag vilja säga som ändå kom fram av det här, och det var ju att de här kvinnojourernas riksorganisation har ju tyckt att det varit väldigt jobbigt att bedriva sin mycket viktiga verksamhet. Och anledningen har varit inte bara att själva frågan är jobbig, utan att de har haft en oklar finansiering, alltså att de har inte vetat om de får bidrag för sin verksamhet. Och nu så påstås det i alla fall att deras från ansvarigt håll att finansieringen ska vara ordnad under flera år framöver. Och då är det ju mycket lättare för dem att hyra lokaler och sådana där saker som är nödvändiga för deras viktiga verksamhet.
Men okej, okay, så den här händelsen sker. Politikerna sätter sig i ett rum och kommer fram med 40 punkter som jag gissar då att de också har tagit med berörda parter som då kvinnojourerna. Vad behöver ni för någonting? Ungefär. Du ser tveksam ut. Förklara för mig.
Men det är väl inte alltid som politiken gör touchdowns i verkligheten heller.
Nej.
Alltså det är ju som sagt ett litet gap däremellan. Men skulle kunna, det finns några huvudrubriker i det här 40-punktsprogrammet, bara så att vi kan liksom få en bild av ungefär vad det handlar om. Det är så här förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor, stärkt skydd för våldsutsatta kvinnor och barn, effektiva brottsbekämpning. Vem vill inte ha det? Skärpta straff bland annat då, inkluderas där, och förbättrade metoder och kunskapsspridning. Ja, men det som Lena säger, och mycket är också utredningar. Det är egentligen bara den här punkten då med kvinnojourerna och tjejjourerna, och som Miljöpartiet liksom har lyft fram som en stor vinst. För att det är, jag gjorde en liten snabbräkning, då är det liksom av 40 punkter är det 10 utredningar. Det är ganska mycket, och med tanke på att det är ett år kvar till valet, så är ju liksom 10 utredningar någonting som är en, ja, ytterst tveksam verksamhet, vad det kommer att leda till. Alltså det är ju så många om och men innan det här liksom ändå skulle kunna ta nästa steg och bli någonting faktiskt.
Det är så deppigt! Alltså jag fattar inte, vad är det man tänker då? Att så här, ja, då har vi kommit med ett 40-punktsprogram där ett jättegäng är utredningar. Tänker man då att så här, då har vi löst det? Eller liksom, för nej, det mördas ju fortfarande
det
kvinnor.
Måste jag säga att det tror jag inte. Jag tror att de bara hoppas att det ger ett intryck av vad ska jag säga, att man är beredd att göra någonting. För jag tror inte att, jag menar, huvudproblemet är ju att det här är en typ av våld som ofta sker inom hemmets fyra väggar. Det är få som ser, eller om ens någon. Det är skambelagt. Folk vill inte berätta om de blir utsatta för det här. Alltså det är ju själva grundproblemet.
Ja, och det är svårt då helt enkelt.
Ja, det är svårt att lagstifta emot.
Ja. Ja, det är så läppigt. Okej, men en sak som jag har tänkt på som påverkar så himla många människor är ju förlossningsvården. Och där finns ju tydliga konsekvenser när vården inte har tillräckligt med resurser. Förutom förlossningsskador och att kvinnor får typ föda på motorvägen för att det är för långt till BB, så finns det ju fall där både barn och födande har dött som en konsekvens av det här. Och ändå verkar ingenting hända. Förlossningsvården går fortfarande på knäna som vanligt. Så vad är det som gör att vissa händelser i samhället får så direkta politiska konsekvenser medan andra inte får det?
Just förlossningsvården, det är ju så här, det är ju svårare för politiken när den här, när liksom när ansvarsnivåerna ligger någon annanstans än liksom på riksnivå. När det gäller förlossningsvården så är det ju inte ett statligt ansvar, utan det är ju då ett regionalt ansvar. Det går ju att styra det på vissa sätt då, med riktade statsbidrag. Mm. Men det är inte lika lätt. Alltså det här är liksom det här med, jag tror att vi har diskuterat en del nu med corona, liksom vilket ansvar ligger på vilken nivå i samhället. Och det är lite svårare när man inte, liksom inte är övergripande på det här sättet. Och jag menar, om man tittar på regionerna, de är också alla olika styrda. Det finns liksom politiska styren då i alla de här regionerna. För tillfället då så har vi ju en socialdemokratisk regering, men nästan alla regioner, tror alla utom en, är alliansstyrda och styrda av moderater. Och där finns ju liksom också en dragkamp emellan vad tycker en sosse-regering att man ska göra och vad vill alltså allians och moderata regioner göra. Det finns ju liksom en maktkamp däremellan också.
Så det är regionernas eget ansvar att fördela resurserna som de tycker passar bäst?
De kan få riktade statsbidrag, absolut. Men det är ju också någonting som en regering inte heller kan ta lika mycket cred för ifall det blir bättre.
Där studsar jag. Så du menar liksom ändå att
det är lite
en del av
cyniskt,
detta
kanske
handlar... Ja, det är jätte... Vadå? Så det, jag en del av det här handlar om vad man får cred för.
Ansvarsfördelningen är olika. En regering behöver inte ta ansvar för att en förlossningsvård i en region inte fungerar.
Men när det gäller vård finns det en annan aspekt också. Och det är ju att man, om man ska ha så att säga högspecialiserad vård, så är det ofta dyrt. Och då vill man inte ha, då har man inte råd att ha det i hela området så att säga, utan då koncentrerar sig till vissa ställen. Och det gäller ju inte bara förlossningsvården, utan det gäller ju all typ av vård. Och det kan ju upplevas som väldigt jobbigt att det blir längre till själva vårdstället, och även om kanske den vård som ges är bättre.
Mm.
Men där får man ju väga avstånd mot högspecialisering helt enkelt.
Om vi går tillbaka då. Om vi kommer tillbaka till oktober 2021. Einar var den 40:e personen som dött av de här snart 300 skjutningarna, där även 90 personer har skadats bara i år. Vad kommer hända nu?
Det här var ju en fråga som dominerade debatten. Så att jag tror att det kommer inte att vara någon större skillnad på att ännu en person har blivit skjuten, oavsett om det här var liksom en profilerad artist som skiljer ut sig då från vissa av de andra som har blivit skjutna. Det här är ju liksom de här gangsterrapparna, de är ju ändå i den här världen, det är inte bara Einar. Men jag tror att det som kan hända, eller det som händer nu, det är ju att vi går in i en valrörelse. Mm. Och att det är väl framförallt det som kommer påverka, att det kommer bli ett tryck i den här frågan. För att det är en viktig fråga, framförallt för liksom oppositionen som verkligen har profilerat sig i det här. Men också för att det är en fråga som är svår för regeringen att hantera. De har ju ändå ansvar för den här fram till nästa val. Och de måste ju försöka visa på någonting, något resultat ju, för att kunna liksom vara stärkta i en valrörelse kring det här.
Men tror ni att det här kan leda till att åtgärder som det har varit konflikt om innan plötsligt accepteras av majoriteten?
Lagstiftningen kan säkert påverkas eller det är jag helt säker på att den gör, av så att säga händelseutveckling i Sverige, oavsett om det är Einar som drabbas eller någon annan. Men det som jag tycker vore intressant och väldigt välkommet om det gav upphov till det här, det är ju just det som rikspolischefen tog upp, nämligen hur hejdar man nyrekrytering? Hur gör man? Hur beter man sig för att se till att inte massa unga killar, för det är nästan uteslutande de det handlar, faktiskt dras till de här gängen, och att de rekryteras så tidigt som i förskolan? Det är ju förskräckligt.
Tror du att det är där det nya politiska fokuset kommer ligga?
Ja, det hoppas jag. Därför att hålla på och uppfinna nya straff, som till exempel för att bära runt en handgranat i väskan som man nu inte får längre. Det
är skillnad från tidigare.
Ja, så
alla mina handgranater.
Ja, men så,
var ska alltså, ha dem nu?
Jag får ta dem i en påse. Nej. Nej, men det är klart att lagstiftningen ska vara up to date, men det är inte det. Man kommer ju aldrig komma åt grundproblemet genom att hålla på så.
Det är Stefan Löfvens sista vecka. Hur mår han?
Som S-ledare.
Som S-ledare. Hur mår han?
Alltså han är tydligen på resa och gosar med hundvalpar. Så endast utifrån de sociala mediebilderna så verkar han ju ha det ganska bra.
Men hur känner han, tror ni? Alltså ändå stor grej att inte vara statsminister längre.
Ja, men jag tror han är lättad.
Uh-huh.
Det här har inte varit en lätt tid för honom.
Nej, det har det ju inte. Vad vet vi egentligen om vad han kommer göra när han slutar?
Inte så mycket.
Han är typ lagt ut en kontaktannons där han säger så här: jag skulle kunna tänka mig internationellt arbete. Hör av er, säg och berätta.
Wink, wink.
Exakt. Det är liksom det här, ja, jag vill inte bli konsult.
Nej, men jag,
nej, och sen framför allt har jag hört att det han egentligen säger att jag vill inte ha någon Säpo i helarna.
Nej, men precis. För visst var det någonting med det som hade att göra med att han då ville go international. Mm. För att liksom absolut, inte bli igenkänd. Inkognito. Men vad tror ni då? Kommer han få en blomstrande ny karriär?
Blomstrande kanske lite sent vid hans ålder. Men 64. Han kommer säkert att hålla sig sysselsatt och hitta intressanta arbetsuppgifter, det tror jag.
Ja.
Men i övrigt kommer han gå på bio och lyssna på konserter och mysa med Ulla, tror jag.
Alltså hon är ju pensionär. Han är ju bara 64 år, men hon är ju pensionär, för hon är några år äldre.
Så hon har liksom fattat hur man gör pensionär, helt enkelt.
Alltså om man har tittat på den här, de har gjort sådana mysintervjuer, så är det ju mycket räkpasta och vin. Så det tror jag absolut att hon vet hur man gör.
Åh gud, vad mysigt. Vi ska jämföra lite med andra statsministrar som har slutat.
Tack för allt. Tack för vänskap. Tack för stöd. Tack för solidaritet. Tack för de härligaste år jag har haft i mitt liv.
Jag kommer till våren att överlämna ordförandeskapet till Moderaterna till en efterträdare.
I nästa års valrörelse så kommer Socialdemokraterna att ledas av någon annan än mig.
Kan vi börja prata om Fredrik Reinfeldt? Vad gör han egentligen nu för tiden?
Han skriver böcker, konsultar och håller föredrag.
Det har så många liksom titlar. Det är liksom senior advisor, initiative, dubidubidu.
Konsult.
Var det väntat?
Alltså det som jag tror han tycker är roligast är att skriva böcker. Det senaste handlade då om amerikanska valet, och det fick han ju väldigt, i alla fall publicitet kring boken, och huruvida den sålde vet jag inte.
Har ni läst dem?
Nej. Jag läste faktiskt hans första och andra bok. Den första var tråkig, den andra var uttråkig.
Jag vill ändå ge honom, eftersom jag nu ska få mig själv igen, att han var ju också och är småbarnsförälder. Ja. Så det här med internationell karriär, det hade kanske varit lite omodernt för honom att ge sig på det och kasta sig på ett flygplan ut i världen när man har, jag tror att hans dotter nu är 5 år.
Alltså är han nu en engagerad farsa?
Han är ju ordförande i en internationell organisation för så här mineralbrytning, tror jag det är.
Okej, okay. Ja. Så han tar inte alla lämningarna till förskolan, helt enkelt. Nej. Men Göran Persson, vad händer i hans liv? What's up?
Han har kor, han har skog, han har konsultuppdrag, han har ordförandeuppdrag för två stora företag.
Ett eklektiskt liv.
Swedbank och LKB.
Han, okej, okay, vänta. Bonde, står han liksom med fötterna i skiten på riktigt och mockar och lassar ut hö och...
Jag senaste frågan om många anställda han hade, så var det 2, så jag tror, han delar ju på arbetsuppgifterna, men han har ju 100 kor.
Han har 100 kor?
Ja.
Okej. Carl Bildt då?
Ja, men alltså, han hade ju en internationell karriär redan innan han lämnade politiken.
Ja.
Och sen kom han ju tillbaka. Han är väl en av de få som liksom har kommit tillbaka. Han kom tillbaka som utrikesminister under alliansregeringen. Och annars ska visa att han är konsult.
Ja, jag vet men inte vad alla är med nu.
Alltså här känner jag...
Han var ju också ett valplåster, höll jag på att säga. Vad säger jag? Vallokomotiv. Inför valet 2018 för Moderaterna. Ja. Innan de kickade ut hans fru Anna Maria Corazza Bildt från EU-parlamentet. Det har varit lite tjafs sedan dess. Men så att han är väl ja, en moderat i svängen fortfarande.
Jag såg en bild häromdagen på Anna Kinberg Batras Instagram där hon stod och tog en selfie tillsammans med Ingvar Carlsson på Medborgarplatsen i Stockholm. Är han också konsult? Säg att han inte är konsult.
Nej, men han har ju dragit sig tillbaka helt enkelt.
Han lever pensionärsliv. Ja. Ja. Vad skönt att höra.
Han skriver ju också böcker.
Mm.
Och ska väl säga, utan att vara en litteraturkritiker, att han skriver lite bättre än Fredrik Reinfeldt.
Vad kommer Stefan Löfvens memoarer heta?
Jag tänker att den borde heta den här pojke och det här numret som han tog upp som han var när han kom till det här barnhemmet. Alltså det finns ju redan en väldigt bra bok om Stefan Löfven,
ja,
tycker jag. Den här som är skriven av Leo Olsson och Lena Hennel som heter Humlen som flyger. Och jag tycker att om man läser den så... Alltså jag blir lite nyfiken på resten. Jag blir väldigt också nyfiken på det här med var kommer alla de här speciella politiska lösningarna ifrån som han har sysslat med under de här två mandatperioderna. Liksom var är de födda och hur föddes de? Vad är myllan för
den
här?
Det? Förhandlaren? Är det ett bra namn, Lena? Vad ska den heta?
Alltså, han har ju inte varit någon vidare förhandlare som politiker, utan det var han säkert när han var på IF Metall, men som politiker har han varit en urdålig förhandlare.
Det är namnet på hans memoarer.
Alltså, alla uppgörelser har ju spruckit. Alltså de stora, alltså decemberöverenskommelsen och januariavtalet. Så att, jag vet inte. Jag vet inte ens om han är ens intresserad av att skriva en bok.
Sen tänker jag så här, när man haft en sån himla framstående position som statsminister, det kan ju inte vara helt enkelt att lämna liksom, strålkastarljuset på det sättet. Vem tror ni hade velat köra en runda till som statsminister av de som inte är det längre?
De verkar ju vara så trötta när de slutar allihopa.
Nu har ju vi haft statsminister senaste tiden som har suttit ganska länge. Alltså, Göran Persson var statsminister i 10 år. Fredrik Reinfeldt i 8. Och nu har Stefan Löfven varit i 7 år. Jag tror att de är så slut i huvudet efter den tiden. Så att de bara tänker, gud, nu ska jag ta mig fram de här veckorna fram till jag får gå härifrån. Men sen tror jag att det kommer en stor längtan, och det gav ju Göran Persson uttryck för i det här som vi hörde alldeles nyss. Och han sa ju också faktiskt i samband med att han slutade att han också skulle sakna journalisterna.
Vadå då?
Jo, men han gillar ju munhuggas, och då tyckte han att det var en jädra bra människor att munhuggas med.
Var han kul att munhuggas med?
Ja.
På vilket sätt?
Nej, men därför. Han var ju ganska fräck, eller är ganska fräck. Och då kan man vara fräck tillbaka, det är ju roligt.
Nu vet man ju inte om det här har skett, förmodligen inte. Men alltså den här ordförande Persson, den här dokumentären som Wigtelius gjorde, det är ju liksom den största underhållningen av all underhållning. Och det hade ju varit underbart om någon annan statsminister släppte in någon på det sättet igen, för det är ju otroligt spännande att se liksom fler tankar bakom politiken än bara det här liksom dagliga nyhetsarbetet. Det hade ju varit underbart om någon hade gjort så här med Löfven utan att vi visste om det under de här åren.
Ja. Skulle du gilla en sån dokumentär, Lena?
Ja, det är också svårt att veta i förväg. Det kan ju vara dödstrist också.
Det är inte alla som har träffat Helmut Kohl som äter smör.
Nej, och jag menar, Göran Persson är ju lite av en estradör. Ja. Det är ju inte Stefan Löfven, och det var ju inte Fredrik Reinfeldt heller.
Saknar ni GP? Eller det låter som att du saknar GP.
Ja, men just det där, hans lite skojsamma sida. Alltså just det här att han gillar att munhuggas, och han gillar ju att vara i rampljuset. Och han var också väldigt busfräck, skulle jag säga.
90-talet bjöd ju på två ganska busfräcka statsministrar med både Carl Bildt och Göran Persson.
Ja.
Det var rivigt.
Tack för den här veckan, My och Lena. Aftonbladets politikpodd En runda till är slut för den här gången. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar. Vi som har gjort programmet idag är producent Olivia Svensson, experter My Råveder och Lena Melin, och jag heter Soraya Hashim. Vi är tillbaka nästa torsdag igen, och vi hörs då. Ha det gott!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.